Ja du Sven, jag vill spela, jag vill dö i Norden. Vad säger den frasen dig om dagens avsnitt?
Jag tycker låt som att vi ska prata om svenska spel.
Mm, det kan vara så. För Sverige är ju inte helt bakom flötet när det kommer till att göra spel, har man ju hört. Jag heter Sanna Lund, min medspelskosmonaut heter vadå?
Jag heter Sven.
Och det här, det är Spelkosmos mitt i Sverige. Du, kan inte du ta och berätta lite om det första svenska spelminnet som du har? Alltså liksom ett svenskutvecklat spel som du kommer ihåg.
Mm. Det har varit himla kul att grotta i sin egna hjärna lite och försöka att hitta liksom det. För det är ju inte helt lätt. Och jag tror faktiskt att jag inte kan svara på den frågan för att det är svårt att veta vilket som var det första svenska spelet, för i början när jag var liten, så där i 6-årsåldern typ, och började spela videospel liksom, då hade jag ju inte alls koll på vart de kom ifrån.
Nej, det kanske inte var något man reflekterade över om det var ett svenskutvecklat eller inte.
Nej, så eller ens hur de gjordes. Nej. Där i början. Det är lite som när man börjar äta kött och sånt, men man tänker inte på hur köttet tillverkas.
Blir till, typ. Eller
så får man en chock sen. Och så, vad är det, kossor? nej, men det är så här att det fanns för ungefär 20 år sedan, det var 97, då var jag 11 år och då fanns det ett spel som jag och mina polare nötte till förbannelse och det heter Ignition. Och det är ett racingspel helt enkelt.
Mm.
Och jag tycker det påminner ganska mycket. Det påminner mycket om Micro Machines. Eller kanske en liten tuffare, smutsigare variant av Mario Kart. Liksom. Så det är lite så här rolig party racing. Kanske inte den mest realistiska. Och man ser det så här ovanifrån då, va? Så man sitter inte i bilen eller så. Utan man
helikopterperspektiv
liksom. Och sen är det väldigt mycket action, man kan ju liksom knuffa ut sina motståndare utanför banan och man kan ta genvägar om man hittar det, och det straffar det ju inte så att säga. Utan
alltså, vad spelade man det spelet på? Var det PC? Eller
det var PC, ja. Okay. Och man kunde vara 2 spelare samtidigt också, och då var det split screen, så fick man ju dela tangentbord som vi gjorde då, för att jag hade nog ingen handkontroll på den tiden, så man satt ju på, delade upp tangentbordet sådär emellan sig.
Knuffades lite.
Ja, men det var himla roligt. Jag kommer ihåg att jag hade det både hemma, men sen så laddade vi också hem i skolan en demoversion, kommer jag ihåg.
Mm.
Så vi kunde spela det även på raster och så då.
Alltså det här tror inte jag att jag har spelat. Du satte ju igång det, för du hittade ju det här spelet någonstans så att du kunde installera det på din dator nu.
Ja.
Och så satt du och spelade lite. Men jag fick en liten igenkänningsvibb, men inte riktigt. Jag kan inte ha spelat det mycket i så fall. Nej. Kanske sett någon.
Och för mig kom ju liksom bara allt tillbaka. Liksom musiken och liksom banorna. Liksom första banan, den mer eller mindre kom jag ihåg rätt av.
Liksom var att du ska svänga. Det
precis.
Liksom kommer
och var genvägarna fanns och sådär. Ja, det är häftigt hur gärna funkar. För det är ändå ett spel som jag inte har tänkt på länge egentligen.
Nej.
Och som sagt, det är 20 år sedan nu som jag spelade.
Det roliga är att mitt första svenska spelminne är också från 97.
Ja, okej. Okay. Var det då man blev medveten om?
Jag vet inte. Ja, för vi var ju lika gamla då. Då var vi ju 11 båda två.
Ja, och innan du går in på det. Det var det jag ville säga också egentligen med, när jag kom på det här. Att, det roliga med detta är att det visste jag var svenskt även då.
Ja,
så det känns som att det är i 10-årsåldern någonstans. Det var väl då kanske blev medveten om, aha, det finns olika spelutvecklarstudios. En del finns till och med här i Sverige och sånt.
Mm.
För jag vet att jag tyckte det var coolt liksom, även då, att det här är utvecklat i Sverige då.
Just det.
Mm. Ja, vad sa du?
Mitt är ju då en mordgåta som utspelar sig på Ekenäs slott i Sverige. Slott, mord. Det kan ju inte bli bättre.
Nej.
Det här spelet hette Requiem. Jag tror man uttalade ordet så.
Mm.
Requiem eller Requiem eller någonting så. Och jag kommer verkligen ihåg att vet, man köpte den här boxen. Vi åkte ju till någon liten sån här datorspelsbutik som låg inne i Falköping, nere i en källarlokal.
Ja.
De lagade datorer, de hade även en sån här liten spelhylla. Jag kommer verkligen ihåg när man tog den här boxen och bestämde sig för att det här spelet ska jag köpa och spela nu. Och som sagt, en mordgåta i svensk så här medeltids... Jag tror det ska utspela sig på 1600-talet.
Ja.
Det är inte medeltid okay. Kanske. Ja, nu ska jag inte snurra mig in mig där, för det kan bli väldigt fel. Men man är liksom den döde. Den dödes ande.
Mm.
Och så ska man då ta reda på vad är det som har hänt, vem är det som har mördat mig.
Mm.
Och det var Nordstedts Multimedia som gjorde det här spelet, kommer jag ihåg också. Och de gjorde väl ganska mycket spel där ett tag, Nordstedts, vill jag minnas här, ja, under den perioden.
Ja, men lite den typen, ja, av spel precis. Också. Lite så
man fick läsa lite historia nästan också, kändes det som i det här. Men det var väldigt spännande. Grejen är att jag vet inte om jag klarade det här spelet, för jag minns att det var en bugg någonstans när man skulle ha något fiskespö och typ så här fiska upp som en ring eller någonting som hängde lite löst på någon så här taknock utanför slottet och att det buggade loss. Jag kom liksom aldrig förbi det där.
Okej.
Så det är lite så här nagel i ögat grej tror jag.
Du borde också vaska fram det här spelet och spela det nu då och klara det helt enkelt.
Men det är verkligen så här minne. Och grejen var att det var ju så här riktiga skådespelare som var filmade. Så man fick ju en sån här filmsekvens med riktiga skådespelare som skådespelade någonting då och sen försvann de ut ur rummet.
Just
det. Och då kunde man gå runt och liksom upptäcka.
Det var faktiskt inte helt ovanligt på den tiden, där 90-talet med den typen. För var inte även de här, du vet, det fanns ju spel som heter Polis till exempel.
Nej, jag spelar inte det, men jag vet att du har pratat om det någon
för jag
gång.
Jag vet inte 17 om inte det var filmsekvenser i det också.
Men det är ju samma med Myst-spelen och Riven. Och nu spelar jag ju det här Abduction som är samma skapare som gjorde Myst och Riven. Och även där är det ju... När det är personer väl med i spelet så är ju det riktiga liksom, filmsekvenser.
Ja, just det.
Så det är lite som, jag får lite flashbacks tillbaka till det.
Ja, vad coolt.
Men det var det första. Men ja. Som sagt, jag måste ha spelat något svenskutvecklat redan innan det. Alltså innan 97. Men ja. Det här är det första som jag vet. För det utspelade sig i Sverige. Det var ju så lätt att förstå att det här är ju från Sverige helt enkelt.
Precis. Man, och det var ett kul tips för att det har inte jag... Jag kände inte alls igen det. Man tänker ändå att man hade hyfsad koll på de här gamla godingarna som var då.
Vi får se om vi kan leta upp det någonstans och få igång det.
Ja.
Ibland så har man ju tur som med ditt spel där. Att du...
Ja, precis. Jag tänkte att ditt tips skulle varit Mysteriet på Greveholm. Fast inte det ett spel? Men det kanske var senare?
Nej, det var lite senare för det spelade min lillebror, vet jag.
Aha.
Det spelade han många gånger.
Just det.
Och han ser ju alltså om Mysteriet på Greveholm varje jul.
Okay.
Som att det är årets julkalender varje jul. Ja. Så att
men såg inte vi också om
det? Ja, vi har sett om det någon gång. Och sen har det ju varit en uppföljarsäsong där för några år sedan.
Just det.
En två. Men nog om det. Det finns ju en rapport som heter Spelutvecklarindex 2017-2018. Och det är ju då dataspelsbranschen som har gjort den här rapporten.
Mm.
Och den berättar ju lite om, den sammanfattar hur det ligger till med den svenska spelbranschen och det är alltifrån då ekonomi, så det är massa siffror, det är om jämställdhet och det är ju om framtidsutsikter för den svenska spelbranschen. Och jag har skummat igenom den här lite, den är inte jättelång, men jag har skummat lite och det som är kul att se det är ju det här att det verkar ju gå väldigt bra för Sverige i spelbranschen så att säga.
Hurra!
Hurra, det kallas väl lite för det här det svenska spelundret. Det var någon mening där som jag kan bara säga. Det står att svenska spelutvecklares omsättning växte till 12,5 miljarder kronor under 2016. Och det är alltså en fördubbling på 3 år.
Shit.
Det är ganska coolt. Och i toppen ligger ju då Mojang som är ganska kända för Minecraft. King som gör Candy Crush Saga. Och sen DICE som gör bland annat Star Wars Battlefront. Och så är det ju massa fler i den listan. Men det är de som toppar.
Undrar hur stor del av den här ökade omsättningen som de här stora jättarna står för. För det måste ju vara en ganska betydande del, misstänker jag, med Mojang och Minecraft. Då, till
jag grottade mig inte jättemycket ner i det där, för att siffror och jag...
Det är väldigt imponerande, tycker jag.
Det var även en annan, jag tar ett annat citat här. Världsmarknaden fortsätter att växa, men den svenska branschen växer snabbare. En ansenlig del av den globala försäljningen är idag svenskutvecklade spel. Och för att ta ett exempel av många så utsåg brittiska The Guardian de 11 bästa spelen vid Gamescom 2017. Och det är världens största spelmässa. Och 4 av de här 11 spelen var då varuutvecklade i Sverige. Så det är också en indikation. Alltså att Sverige väger tungt på spelmarknaden.
Det är ju häftigt.
Hur känner du för att det går bra för Sverige?
Nej, men jag tycker det är skitkul, såklart. Ja. Där kommer ju den patriotiska sidan av en fram ändå, liksom.
Det är inte så ofta som jag känner så här heja Sverige-grejen, men...
Jag tycker ju Sverige är helt fantastiskt och liksom sådär, men jag är ju samtidigt den här, jag gillar ju det här med öppna gränser mellan länder och sånt där och att vi lever ju i en väldigt global värld. Mm. Liksom en stor del av det jag tar till mig rent informationsmässigt och sånt kommer ju från helt andra länder och mycket på engelska och sånt där.
Ja, och folk samarbetar över hela världen för att skapa saker och så även spel givetvis.
Ja.
Så det är svårt att se var gränserna går.
Precis. Och jag saknar ju den här, du vet, sportgenen. Jag är ju inte sportintresserad för 5 öre och med fotboll och sånt där. Men det jag saknar där, det får jag väl kanske igen då i det här. För att jag tycker att det är väldigt kul att det går bra för svensk spelutveckling. Det är
man blir ju lite varm i magen ändå.
Ja,
det
visst.
Måste jag ju säga.
Det är ju ett stort intresse man har. Och sen så jag ser även liksom den ekonomiska aspekten i det också. Att det är kul att det blir arbetstillfällen och sånt i Sverige då. Där man kan få chans att jobba med spel på ett eller annat sätt. Det är ju jättebra.
Ja, det är superkul.
Vad tycker du?
Nej, men som sagt, det är roligt, det är peppigt. Jag tänker kanske mer och mer på det. Nu när vi ofta pratar mer och mer spel och jag läser mer och mer om spel så blir man ju mer medveten om det. Mm. Förr i världen så tänkte jag ju som sagt kanske inte så mycket på vart ett spel kom ifrån. Och egentligen så spelar det ju givetvis ingen roll, för är ett spel ett bra spel så bryr ju inte jag mig var det kommer ifrån. Nej. Så sätt. Men som sagt, lite göttigt i magen känns det. Man blir lite stolt ändå.
Mm,
så.
Ja, jag håller med.
Men det jag tycker är lite så här klurigt. Vad går egentligen gränsen för vad som gör ett spel svenskt?
Ja, stod det någonting om det i rapporten? Du som läste den mer noggrant än vad jag gjorde.
Det kanske det gjorde, men det var inget som jag fastnade vid där.
Ja, men det är ju intressant. För det kan man ju definiera antar på olika sätt. Men jag antar att... I alla fall i den här rapportens syfte så måste det väl vara att de granskar och tittar på företag som är registrerade i Sverige.
I Sverige,
då,
ja, precis. Ja, det känns ju instinktivt lite så att själva liksom registreringen måste vara i Sverige. Men jag tänker många har ju ändå liksom kontor på olika ställen och så. Hur funkar det?
Ja.
Alltså jag vet inte, men det är ändå lite så här, vad gör det svenskt för dig?
Ja.
Om man ska liksom gå, vad tänker du så att det här gör att ett spel är svenskt för mig?
Jag tror att jag har ganska liberal inställning där. Att finns det minsta lilla anknytning?
Är det översatt till svenska?
Det går väl kanske knappt att ha ett företag som liksom man säger är helt svenskt eller helt amerikanskt, för att alltid finns det någon inflyttad som jobbar sådär. Så jag vet faktiskt inte. Jag tror att det inte behövs så mycket för att jag ska känna.
Nej, men om du märker ett svenskt namn någonstans, att den här har gjort musiken eller den här står för grafiken, så blir du lite glad.
Ja, tycker jag är häftigt.
Känns lite extra bra. Blir spelet bättre då?
Ja, men nej, det blir det inte.
Utan ja, det är bara...
nej, men det är klart att det inte blir. Men det är som sagt, det är roligt. Jag får dra en lite sån här parallell då, som inte har med spel att göra, men som har med film att göra. Att vi var ju och kollade på en föreläsning som hade lite Star Wars-tema. Där det var personer som hade jobbat på Star Wars-filmerna och gjort specialeffekter. Och framförallt de här robotarna, R2-D2 och det här.
Ja, just det.
Och då fick jag reda på i den föreläsningen att det är en svensk som se till att måla alla de här robotarna och få dem, för att få dem att se liksom skitiga ut och använda ut och sånt där. Och det var en snubbe som hade en studio i Sverige, om jag förstod det hela rätt, som gjorde alla de här då, BB-8 till exempel i de senare filmerna, den här runda roboten som åker runt och sånt. Och bara när jag hörde det, så tänkte jag, ja man, hur coolt är inte det? Liksom?
Jag gillar Star Wars lite mer.
För att det
är kul ändå hur man kan påverkas lite grann åt det där. Varför tror du att svenskarna är bra på spel?
Det kan man undra. Jag gillar ju en grej som jag vet står i en bok. Vad är det boken heter? Vi har den i hyllan någonstans.
Vi har den i hyllan här. Den heter Svensk videospelsutveckling från 50-tal till 90-tal. Och det är Martin Lindell och Thomas Sunhede som har gjort den här. Det är en så här riktig koloss.
Det är som en liten bibel.
Ja, precis. Det är ingen man riktigt läser från perm till perm, utan man kan dyka ner och grotta ner i en liten period eller så. Det rekommenderas.
Ja. Mm. Ja, men hur som helst, de listar ju i slutet av boken där så lite olika anledningar som de har hittat. Den första där är kul, för den har jag tänkt på själv också. Mm. Och det är ju det här att vi svenskar sitter inne så mycket. Det är kallt och ruggigt.
Stora delar av året. Ja.
Ja, och det är mörkt ute och sånt där. Så vi sitter inne och nördar framför våra datorer. Och gjorde framförallt och kanske när hemdatorerna och det kom.
Ja, just det.
På 80-talet där och lite innan.
Mm.
Det tror jag är en stark bidragande orsak faktiskt.
Mm. Ja, men det låter kanske lite så här, ja, lite fnissigt egentligen.
Mm.
Men det är nog inte så dumt ändå.
Nej, om man får tänka att många av de här stora svenska företagen, spelföretagen som finns idag, de har ju sin grund i den här demoscenen som fanns före då, när folk gjorde små demos till sina C64 och Amigas och allt vad det var man hade. Och många av de här människorna gick ju vidare sen och startade spelföretag. Så jag tycker att den teorin inte är så himla knasig ändå. Att
klimatet
kan,
helt enkelt.
Ja, att det ändå kan ha spelat en liten roll.
Ja. Ja, men det är inte så konstigt, man tänker bara på sig själv. Vi är ju ofta så här att både du och jag, när det är sommar, vi älskar ju sommaren båda två.
Mm.
Men då är det lite det här att men det är fint väder, man kan inte sitta inne och nörda med sina projekt med samma goda samvete. Men så fort nu hösten, vintern kommer, så är det är fritt fram. Det är bara att sitta inne och gona ner sig en hel dag.
Precis.
Så det är något härligt med det där ändå. Och då kommer ju ändå, vad ska man göra?
Mm.
Man kan kramas.
Ja, det kan man ju göra. Har du någon teori då?
Nej, men dels så listade de ju också det här med att vi har ganska bra utbildning i Sverige överlag. Alltså att utbildningen är bra och alla får gå i skolan. Och att det finns även numera mycket spelutbildningar. Vi har ju väldigt sån, det frodas ju verkligen med spelutbildningar. Sen även just det här, om man går tillbaka då, att vi väldigt tidigt, många hade tillgång till både hemdator och bredband.
Mm.
Och skolorna var tidiga med att ha datorer. Så liksom datorer och det kom ju in ganska...
Ja, vi hade väl den här... jag kommer inte ihåg detaljerna kring det, men staten gick väl in och sponsrade när PC kom. Att det blev subventionerat på ett eller annat sätt. Så man kunde ju få datorer billigt. Kommer inte ihåg exakt hur det var det funkar, om det var via sin arbetsplats eller sånt där. För man trodde ju det och tänkte det att det här kommer att förändra liksom hur vi lever våra liv. Ja, men på något vis. Och att det är viktigt att vi utbildar liksom landets invånare helt enkelt i det här.
Uh-huh.
Så därför så var det ju många som skaffade en egen dator ganska tidigt, för att det gick att få det ganska förmånligt. Jag tror det var via liksom jobben på något vis, att du kunde via företaget köpa ut en dator lite billigare.
Jag läste också en artikel på sajten Polygon som handlade just om det här med svensk spelindustri, och där så hade de pratat med Per Strömbäck, och det är ju dataspelsbranschens talesperson. Det är ju samma dataspelsbranschen då, har ju tagit fram den här rapporten som vi pratade om. Och han pratade om att han trodde att det delvis kunde bero på jantelagen, att vi är så bra på att göra spel.
Okay.
Och då kopplade det till att liksom, vi är ju lite så här att vi tror inte att vi är bra. Vi är aldrig bra nog. Så man fortsätter att kämpa. Just för det kan alltid bli bättre. Någon annan kan alltid göra saker bättre. Så därför så jobbar vi på
hjärnet. Vi piskar oss själva.
Ja, vi piskar
liksom,
oss själva. Mm. Det är aldrig bra nog. Och därför så har vi blivit så bra. För att inget är bra nog.
Mm. Nej, men det är absolut. Ja, men det var det att alla de här tre grejerna vi nämnde nu. Att de kan väl ha spelat en liten roll i alla fall.
Ja, det är självklart massa saker som spelar roll. Mm. Men...
Men jag tror ju mycket på den här som vi diskuterade nu innan här, just det här med att vi fick tillgång till datorer och internet och sånt, alltså det hade en bra infrastruktur, att det har ju säkert gjort sitt också, att många fick chansen och blev exponerade för datorer och fick
väldigt
då intresse
tidigt,
för programmering och göra musik och skapa
grafik
och
så. Jag var ju inte en sån person på det sättet, jag var givetvis exponerad för hemdatorn. Men då var det mer som en konsument att jag spelade. Men du var ju ändå en sån som ganska tidigt började experimentera med sådana saker. Du tillsammans med din storebror.
Precis.
Så att du är ändå tecken på det. Och du har ju fortsatt ända till idag. Även om inte du är spelutvecklare så sitter du ändå och pysslar med sånt än
idag. Jag är ju programmerare i alla fall. Ja. Och det är klart att det har ju väldigt mycket att göra med min uppväxt. Och att jag hade tillgång till de här prylarna. Det är inte alls säkert att jag hade fått upp det intresset om det inte hade funnits, helt enkelt.
Precis.
Ja, Susanna, jag har förstått att du har sammanställt en lista här med tre bra svenska spel.
Ja, den här listan heter faktiskt så mycket som Sannas strålande svenska speltips.
Ja, det är ju fantastiskt. Det är som sex laxar i en laxask.
Ja, det är lite svårt att säga. Sannas strålande svenska speltips. Jo, men jag tänkte jag skulle ge några tips på tre stycken bra svenska spel som jag har spelat. Och alltså det finns ju jättemånga när man börjar grotta lite. Mm. Och jag har ju nämnt några liksom tillbaks i poddens historia. Så att det finns även där att grotta ner. Men jag tänkte jag skulle...
Men många vet man ju knappt ens om att det är ett svenskt spel att ta bakom.
Nej, men just det här är ju gjort av de här. Mm. Så det, ja, men det är jättekul. Men jag tänkte jag skulle plocka upp tre stycken här som jag inte har pratat om vad jag vet. I alla fall inte så mycket.
Mm, vad kul.
Och det första... Det är ett spel som heter Stick It to the Man.
Mm, just det.
Det har du inte spelat, va?
Nej, men jag har ju sneglat lite när du har spelat. Det ser himla häftigt ut, tycker jag.
Ja, det här är ju alltså, hör och häpna, ett plattformsspel. Och jag är ju inte jättemycket för plattformsspel.
Nej.
Det händer lite då att jag spelar det. Men det är inget jag går och letar efter, om man säger så. Men det är ett ganska komiskt plattformsspel. Riktigt annorlunda grafik. Det är nästan lite, du vet, så här, klippa-klistra. Stylen, alltså nästan att man har satt upp, du vet, man har ritat på papp nästan och satt det i olika liksom nivåer så att det blir
lite
djup, och fast
lite
det är 2D.
Klippdockaktig,
ja, men precis.
Standard.
Men väldigt färggrant och ja, man ska nästan kolla in det, för det är väldigt svårt att beskriva, men det är väldigt eget. Mm. Så det var nästan det som fick mig så här, att det här, jag tycker det är så snyggt, så det är säkert bra också, tänkte jag då. Men det är det att man spelar som stackars Ray som får en mackapär från rymden i skallen. Mm. Alltså det är väl någon slags satellit eller någonting sånt som går i omloppsbanan som ramlar ner.
Händer.
Inte roligt. Och då vaknar han upp med en ganska märklig åkomma. Man skulle också kunna kalla det för en kraft. Och det är att man har då fått en rosa arm som kommer ur hans huvud.
Mm.
Lite såhär spaghetti-style. Den är såhär... Och med den här kan man ju då göra en massa grejer. Man kan läsa folks tankar.
Mm-hmm.
Och man kan riva bort saker från spelmiljön. Tänkte så, du vet såhär. Ah. Man river bort. Och sen så sätter man det någon annanstans. Så man kan typ riva bort en tants löständer. Och så sätter man dem i en hunds mun. Typ.
Okay. Yeah.
För att då lösa lite olika pussel som kommer fram. Och varför ska man då lösa pussel? Jo, det är ju så att det är en mystisk snubbe vid namn The Man som är Ray på spåren och jagar honom för att komma åt den här kraften.
Okej.
Så det är lite puls, man är lite stressad, det är liksom lite jakt och pussellösande. Väldigt skön musik, det är rolig dialog, det är som sagt så här twistad, snygg grafik och väldigt eget. Jag gillade det här jättemycket.
Mm. Så... Ja, alltså det verkar helt underbart. Jag måste, det är verkligen, det står på min att spela-lista.
Ja, det gör det, va? Mm. Ja, men det tror jag, jag tror verkligen att du skulle gilla det. Du som ändå är lite mer plattforms snubbe.
Men hur kommer det sig att du stod ut med, för jag tänker, när jag ser dig spela plattformsspel de få gånger man har gjort det, så märker man det att du tröttnar så snabbt om man typ ramlar ner i något hål eller något, man inte kommer över det så här.
Som jag alltid
gör. Då ger du upp ganska snabbt, men jag kan ju vara en sån här som du vet.
Ja, men du gillar ju, du kan ju ändå nöta.
Ja, precis. Att jag står ut med det, att jag får försöka tills jag lär mig det här. Jag kan det ju liksom 10 gånger i rad utan att börja gråta.
Jag tror jag stod ut för att dels att det var så liksom annorlunda eget, så jag hade väldigt trevligt i den här miljön. Ja. Sen vill jag minnas att det inte var jättesvårt. Jag vet att det var några partier som jag fick jobba med en hel del.
Just det,
men det var inte...
Det var lagom balanserat för dig liksom.
Ja, precis. Och det är inte ett superlångt spel heller, så att det är ju inte massa timmar av det här, utan man får en göttig munsbit av det här och sen vill man faktiskt ha mer.
Ja.
Så jag rekommenderar det, ja. That won't stick. That doesn't work. Sen, nummer 2, då är det The Journey Down. Och det tror jag att jag har pratat om kanske kort någon gång.
Mm.
Och det här är ju då ett peka-klicka-äventyr med lite så här rastafaria-vibbar. Och man spelar som en kille som heter Buana. Och han driver en bensinstation tillsammans med sin polare Kito. Och de glider runt och chillar, har det gött, men kastas då strax in i ett äventyr som har någonting att göra med deras mystiskt försvunne pappa.
Mm.
Mm. Och även här så är det ganska så här fnissigt, det är roligt, fast ändå ganska mörk miljö. Så att det är bra blandning så. Och det är som sagt rasta, det är reggae, det är jazztoner som sätter en väldigt skön och egen känsla.
Mm, jag gillar det jättemycket också.
Ja, du har spelat första episoden, vill jag minnas.
Ja, tyvärr är det så att det här spelet har släppts i 3 episoder och varit under utveckling under ganska lång tid.
Ja, många år.
Många år, ja. Och det var ju så att jag fick väl vänta där på andra episoden och tröttnade lite grann och kände också att jag ville ha 3:e episoden också innan liksom jag... Så jag har egentligen väntat in, så att det får väl bli nu framöver att jag tar mig an.
Ja, precis. Men nu har ju alltså den 3:e episoden släppts.
Mm.
Så nu är det fulltaligt.
Precis.
Så jag har inte börjat på den 3:e, men jag kan ju ändå rekommendera det här, för de 2 första är jättesköna.
Ja, jag kan rekommendera bara på första, tycker jag. Det var riktigt nice.
Så nu, när det finns, spela det.
Ja. Kid, you gotta be careful even
mentioning its name. Och det 3:e tipset, Little Nightmares. Jag tänkte jag avrunda nu med någonting som inte är så jätteroligt, utan bara mörkt och jävligt.
Och hemskt.
Mm. Och det här är ju då, det är ju lite horror. För man gör ju då en skrämmande resa djupt ner i magen på fartyget, tror jag att det är. Jag har inte spelat klart det här spelet riktigt, men jag får en vibb av att jag är i ett fartyg som heter The Maw. Och man spelar som en liten flicka vid namn Six som går runt i en gul regnrock och ser allmänt ledsen och ynklig ut i den här mörka världen. Och man ska då börja ta sig framåt och uppåt i det här fartyget, och så stöter man på ganska läskiga saker längs med vägen. Jag har ärligt talat svettats när jag har spelat det här, för att jag tycker det är så läskigt. Samtidigt som jag tycker att det är kittlande, det är jättefina miljöer. Har man spelat både Limbo och Inside från danska Playdead också då, Norden om man ska säga så. Så känner man igen sig lite i känslan här, skulle jag säga. Det är väldigt dystert, man vet inte vem är jag, vart är jag, vart ska jag.
Mm.
Ja.
Nej, jag är sjukt stolt och imponerad över att du orkar ta dig igenom det, för att jag vet att du tycker det kan vara lite tufft när det blir lite för läskigt ibland och så här.
Just nu har jag en paus för det var lite läskigt.
Ja.
Jag får ju verkligen stänga av ibland för att jag pallar inte mer.
Nej, och du sitter där och skriker framför tvn och liksom... Ja, dödsskrik.
Eller så kommer tårar i mina... Men det är mina svenska... Sannas strålande svenska speltips. Vilket skulle du... För du har ju som sagt...
Jag har ju faktiskt inte spelat något. Jo,
jag
eller
ja. Journey Down då. Mm. Men vilket skulle du dyka på nu om du fick chansen?
Ja, men det är nog Sticky to the Man faktiskt. Ah. Jag gillar ju också det här som våra lyssnare kanske vet vid det här laget. Jag gillar ju pusselspel och liksom och sånt där. Jag har förstått att det är lite pusselelement
ja,
i
det också.
Men det är lite
klureri.
Så att det får nog faktiskt bli det då. Ah. Det tror jag.
Du, jag har ju hört fåglar viska här om att du har ju då svenska Switch-spaningar på G.
Ja, jag kunde ju inte vara sämre än dig utan kände att jag behövde också ha en sån här
tungvrickande lista.
Precis.
Svenska Switch-spaningar, säg det snabbt.
Ja. Nej, det tänker jag inte göra för jag tyckte du sa det så bra.
Okay.
Ja, men det är kul. Jag har alltså 3 spel som jag har spanat in men faktiskt inte spelat än. Det kan vara kul att tipsa andra om det och kanske till och med kan det bli så att någon hör av sig och säger vad de tycker om de här spelen. Så jag vet ifall de är värda att spela eller inte.
Men är det, i och med att det är spaningar, är det spel som har de kommit eller har... Eller är det blandat?
Ja, det är lite gott och blandat faktiskt. Ah, okay. Men jag hugger väl in här.
Hugg in.
Mm. Då börjar vi med, kan du tänka dig ett pusselspel?
Nej.
Jo, det är sant. Det heter så mycket som Yono and the Celestial Elephants. Celestial var jag faktiskt tvungen att översätta. Det är himmelsk. Eller himmelska.
Mm, ja,
så Yono och de himmelska elefanterna.
Vad härligt.
Det är häftigt. Det är ett företag som heter Neckbolt och jag fattar det som att det är bara en person som sitter och gör de här spelen. Samarbetar väl ibland med andra också. Och det här spelet då spelar man som en ung elefant och man har ju uppdraget att man ska rädda hela världen.
Mm.
Och man löser pussel i ett litet kungadöme där människor lever tillsammans med robotar och zombies.
Och elefanter.
Och elefant.
Jag vet inte.
Nej, men det ser skitmysigt ut här. Lite så här gullig stil. Man ser det också. Ja, väl, så här isometriskt brukar man väl säga. Man ser liksom snett ovanifrån typ. Och så ska man lösa pussel i en värld. Och så man ska väl gå runt och dra i grejer och flytta på saker och sånt där. Så jag tänker lite så som det kan vara typ i Zelda till exempel. Om man har spelat Zelda-spelen. Att det är lite sån här miljöpusselspel typ.
Rulla på en stenbumling.
Ja, men lite så. Det verkar i alla fall väldigt mysigt. Så att det kommer nog bli ett köp för mig.
Och det finns det i inspelande stund på Switchen?
Det finns nu på Switchen. Mm. Och jag tror... att egentligen alla de 3 spelen jag kommer nämna nu finns i andra plattformar också. Men jag har ju kikat på Switchen för jag tycker det är lite kul att fylla den med spel här nu.
Ja, du har ju switchat väldigt mycket det sista, måste man ändå säga.
Ja, både lite Zelda och lite Mario har det varit. Men nu är det ju dags att hitta lite andra små sköna pärlor också. Men jag hoppar rast över till nästa grej. Då är det ett företag som heter Spelkraft som ligger bakom det. Som också nog bara är en person. Det är lite coolt.
Det är kul för att Switchen har väl ändå... Alltså det är mycket indie-spel.
Ja, men Nintendo har nog helt klart satsat på det lite grann nu. Och försökt att knyta till sig lite samarbeten med indie-utvecklare. De känner väl att det är deras grej. Och jag tror faktiskt... att det är väldigt bra. För att det är lite så när Nintendo släpper en ny konsol att man, jag då som är ett litet fan av Nintendo, hoppas väldigt mycket på att hoppas det här funkar nu. För till exempel Wii U gick ju inte så där jättebra då.
Nej, precis.
Och det hänger ju mycket på spelen för konsolen tycker jag är fantastisk. Jag tycker det är skithäftigt att man kan bära med sig den och spela vart man vill och även koppling till tvn och det här. Men det hänger på spelen och därför tror jag det är jättebra att de även knyter till sig de här indie-utvecklarna.
Det blir
så att,
liksom lite gott att blanda.
Ja, så det inte bara blir en spökstad heller där det, liksom, där det är en
Zelda,
spelaffär.
Mario,
ja, och så finns det liksom inget mer. Så det är skitbra.
Mm.
Hur som helst, det här spelet då. Spelkraft heter företaget och spelet heter Pan Pan. Och det får i alla fall mig att tänka på de här Monument Valley, om man har spelat de spelen som ju är till...
Jag älskar Monument Valley.
Är de bara till iOS? Eller vart spelar man dem egentligen?
Jag vågar säga ja.
Ja, jag tror det. Men det är ju också pusselspel. Har en ganska distinkt liksom visuell stil. Lite schyssta färger och ganska så abstrakt, eller vad ska man säga. Ja, de är snygga i alla fall. Och jag tycker att det här Pan Pan påminner ganska mycket om om det när jag har sett på trailers och så. Och där är det ett rymdskepp som man behöver laga då. Man är strandsatt i någon värld och du behöver laga ditt rymdskepp för att du ska kunna åka hem igen, helt enkelt, om jag har fattat det hela rätt.
Okay.
Och så går man runt i den här världen och man utforskar den, och det är liksom en ganska öppen värld då. Och sen även i det här spelet så löser man pussel i miljön då, om jag har fått det, förstått det rätt. Så det verkar också spännande.
Verkligen.
Och sen då, det sista spelet, det är faktiskt från samma företag, Zoink, som har gjort det här...
Stick it to the man.
Precis.
Oh la la.
Och det spelet har faktiskt inte släppts än, utan det kommer först nästa år då.
Ja,
och det heter Fe.
Fe.
Mm. Det känner du till, va?
Ja, det har jag kollat in en hel del och känt mig pepp på faktiskt.
Ja, och där vet man ju inte så himla mycket än. Det finns någon trailer eller ett par trailers och det går ju att läsa lite på deras webb. Men det är inte så där jättekonkret. Jag har faktiskt fritt översatt lite här från engelska, så att jag kan läsa upp det bara, så får man kanske någon slags bild. Upptäck en värld du aldrig vill lämna. Klättra, glidflyg och gräv dig igenom en mörk nordisk skog. Upptäck dess levande ekosystem som är fyllt med hemligheter, sidouppdrag och mystiska väsen.
Det var inget simma där, va?
Nej.
Nej. Vad skönt.
Vill du simma?
Jag hatar att simma.
Ja.
Yes. Nej, men det här skulle vara ganska inspirerat av den nordiska faunan, alltså skogen och som jag förstått det som. Samtidigt så är det ju väldigt, väldigt färgstarkt när man tittar på det. Så på det sättet så känns det lite nordisk skog möter rave. Skogsrave, alltså. Skogsrave. Det är skogsrave.
Nej, men man blir ju pepp, tycker jag, när man läser om det och ser, även om det, man inte riktigt vet vad det är man ska göra egentligen.
Jag tänker lite på Ori and the Blind Forest.
Ja, det gör jag också. Det är någonting med det visuella där, tror jag, som gör att man liksom tankarna förs dit. Så det var i alla fall min sista spaning då. För
det tycker jag var en superbra sista spaning. För den var också en spaning för mig. Så
ja,
det känns jättebra.
Kul. Och är
de
andra någon,
lät ju också trevliga.
Ja, är det någon som har spelat de första två, testat dem, så hör gärna av er och berätta vad ni tyckte om dem. Så vet jag om jag ska ta mig an dem, helt enkelt.
Vad kul. Men det kanske är de du siktar in dig på härnäst då, som jag förstår det.
Ja.
När det gäller svenska spel.
Det blir det nog, definitivt.
Nej, men jag sitter också in med lite på Fe, det ska bli kul. Men visst är det så också att om vi tar tre gånger Zoink här, Stick it to the man, Fe, det kommer väl även något som heter Flipping Death?
Ja. Och det kommer också finnas i
Switchen
men även andra konsoler.
Ja. Och det känns som att det är väldigt likt Stick it to the man i stilen.
Ja, ska inte det vara lite en spirituell uppföljare?
Ja, men
liksom,
precis. Så den är jag också lite pepp på. De är ju helt enkelt spännande spel.
Ja, kul.
Ja. Och så vill jag bara slänga in en sista, så här, för nu fick jag inte riktigt nämna det, men jag vill ändå få med det för att jag bara måste. Och det är ju, ska man kolla in svenskutvecklade spel, så är ju jag ett riktigt Simogo-fan.
Just det.
Så de har gjort otroligt bra spel. Jag har tipsat om dem lite tidigare. Ska inte säga så mycket mer, men Simogo, kolla in. Och de har nog något nytt på gång. Som
spännande.
Jag går och väntar lite på att få liksom titta in i, men man inte får kolla så mycket. Som alltid så går det ju att prata hur mycket som helst om det här. Det känns som att det finns så många svenska spel som man skulle vilja prata om och nämna och vrida och vända på, men vi har inte tid denna gång.
Nej, det är tråkigt. Allt
roligt måste ha ett slut.
Ja, man blir ju törstig sådär. Man måste ju dricka lite vatten och sånt när man har tjatat lite. Så det går inte att prata hur länge som helst.
Nej, men vi kanske gör det en annan gång. Ta upp tråden. Men hur som har vi kan väl ändå sammanfatta med att det är riktigt kul att Sverige gör mycket bra och grymma spel.
Ja, helt fantastiskt. Ja.
Det får man ändå säga grattis till.
Grattis oss.
Ja, precis. För vi är så himla mycket med i det här. Det är som när man hejar på fotboll.
Ja, precis.
Landslag, man bara,
vi vann!
Vi vann så här, gjorde inget, jag kollade på tv och käkade chips.
Ja. Nej, men det är faktiskt jätteroligt.
Ja, det är superkul. Men har du som lyssnar något svenskt något strålande svenskt speltips att tipsa oss om, så får man givetvis göra det. Och om man som sagt har spelat något av de här spaningarna, Switch-spaningarna som Sven hade, och om man tycker något av dem är bra, så får man gärna hojta till om det också.
Ja,
det är alltid kul.
Vi finns ju som Spelkosmos på Instagram och på Facebook, och sen så kan man ju även mejla på hej@spelkosmos.se.
Det kan man. Och tills vi hörs nästa gång, ta hand om dig där ute i Spelkosmos. Hej då!
Hej då!